Hej och välkomna till det första avsnittet av Radio Livsfärgel, som är en del av Radio Nordfronts radiosatsning och således en del av Nordiska motståndsrörelsen. Och vad är då Livsfärgel? Det är ett fornordiskt norskt ord som betyder livets cykel, som kändes som ett självklart val av namn då podden i stora drag handlar om saker som rör livets gång. Och ja, mer på djupet om vad podden handlar om alldeles strax. Men jag ska börja med att presentera mig själv. Jag heter Damon och är 40 år gammal och varit nationell sedan slutet av 80-talet. Och jag är medlem i den Nordiska motståndsrörelsen. Jag bor ute i skogen på en gård med relativt stor mark. Och jag brinner för att kunna förvalta den mark och den skog jag har och kunna ta tillvara på allt från ved till skapa förutsättningar till en vettig odlingsmiljö och till exempel kunna bygga ett växthus som står bra till så jag kan få en schysst skörd och framöver kunna bygga ett stort hönshus och ha egna höns och kunna få egna ägg. Och mycket av de här sakerna gör ju att det här är själva ämnena om självhushåll och prepping och så vidare är ju någonting som jag brinner för att det är någonting som jag känner att jag behöver förverkliga min egen tillvaro för att kunna få ett riktigt fint och värdigt liv och gå tillbaka lite grann till rötten av vad mänsklig vad vi här i Norden tidigare har hur som vi har brukat och levt under ja, fram till inte allt för länge sedan innan den stora industrirevolutionen kom. Och ja, nog om det nu så ska jag introducera min co-host Peter. Så säger jag co-host, jag menar ju självklart min assisterande studiovärd.
Det var det vi pratade om där, man där var, ja. Att inte använda för många engelska uttryck här, men det är ett fint uttryck. Ja, jag kan ju presentera mig själv då. Peter heter jag och jag kan väl inte säga att jag har varit nationell lika länge som Damon, även om vi är lika gamla. Jag kommer från sanningssökarhållet kan man väl kalla det sedan flera år tillbaks och har på senare år kommit in på det mer nationella spåret och då specifikt det nationalsocialistiska spåret. Jag är också medlem i motståndsrörelsen, som Damon. Och jag bor i ett relativt nytt hus i utkanten av en större stad och har på grund av det kanske då en väldigt liten tomt. Men jag har väl börjat intressera mig för det här med prepping och självhushållning på framförallt ett mer mentalt förberedande plan. För bor man i ett nytt hus så känner man sig ganska utlämnad åt ett system som man tyvärr har noll kontroll över. Och det är nog många med mig som lever och bor i en liknande situation, tror jag.
Ja, och framförallt så kan man ju stå inför liknande problem med äldre hus. Det är ju många gånger man kanske inte riktigt kan styra och ta hand om saker ifall det är någonting som händer. Så att, ja, det finns ju hur mycket som helst att fördjupa sig inom det här. Och jag tänkte väl, det här programmet tänkte vi väl kanske göra som en introduktion om vad vi om oss själva och målet med den här podden. Och ja, prata om syfte och mål med denna podd. Och det är väl framförallt för att fler ska få upp ögonen för vikten att kunna klara sig själv, oavsett vad det är för anledning, om det är en kris eller om det bara för att kunna spara pengar eller ja, kunna spendera sin egen tid och bygga upp en vettig, hållbar framtid och tillvaro. Och tanken också med podden är väl att den ska vara så tidslös som möjligt, så att den inte är riktigt bunden till saker som händer för stunden med eventuella politiska lägen eller och så vidare, utan att ett avsnitt som man spelar in nu skulle man lika väl kunna lyssna på nu som om flera år framåt i tiden. För att även om det kanske smyger in lite nyheter på vad som händer på ja, men, finurliga saker som kommer för överlevnad och så vidare, så är de säkert likväl hållbara och använda i framtiden såväl som nu. Och då kan man väl se det som ett litet historiskt dokument och lite tips på om man kan hitta på begagnat marknaden. Och att Ja, programmen kommer väl troligtvis vara mellan kanske 35 till 90 minuter, och beroende på vad som avhandlas med lite pauser för musik. Och vi kommer väl i dagsläget inte sända live, utan det kommer vara förinspelade program.
Och så försöka hålla varje program till ett ganska specifikt ämne, så att man sen kan just komma tillbaka och lyssna på de ämnena som man är mest intresserad av själv i efterhand och så.
Ja, precis. Mm. Ja, det här är ju som sagt någon form av introduktion, så att vi bygger en grund för vad komma skall, och framförallt få lite mer kött på benen och komma ut i radiosfären ordentligt.
Ja, och få folk och kanske börja tänka lite grann mer på det här ämnet själva också. För en fråga som jag började ställa mig själv då, när till exempel man fick strömavbrott hemma, det var liksom den här frågan: har man kontroll? Har man kontroll över sin egen tillvaro? Och om svaret är ja på den frågan, om lyssnarna tycker att jajamän, jag har full kontroll över omgivningen, det är ju helt fantastiskt om man har ett sådant läge själv. För då kan man ju ställa sig nästa fråga: vad gör man då för att hjälpa andra? Och om svaret på den frågan är nej, att man inte har kontroll själv, då kan man ju börja fundera på: vad gör man då för att börja gå mot att säkerställa tillgång på mat och så vidare för sig själv och sin familj och sin omgivning?
Ja, precis. Och det är ju framförallt en... Det skapar ju en möjlighet... Att man, jag känner väl att jag tvingar mig själv att utvecklas och... Man är ju kanske långt ifrån en expert, men så småningom lär man väl kanske förhoppningsvis kunna kalla sig en expert på området. Men förhoppningsvis...
Ja, just på det sättet kan man ju, vi växa tillsammans med lyssnarna också. Så precis. Det är inte alls fel. Alltså att vi ska nog inte utge oss för att vara experter, men vi har kanske ställt oss själva fler frågor än vad nybörjaren på området har gjort, så att man är mer mentalt förberedd åtminstone.
Ja, förhoppningsvis kan man inspirera väldigt många folk att kanske ta steget att göra mer med sitt hus och sin gård, eller kanske till och med ta steget att ge upp storstadslivet och flytta ut till landet. Nu är det kanske inte så att man målet är att alla nödvändigtvis ska flytta ut i skogen eller bo i småhus, men jag tror väl att tyvärr så samhället utvecklas, så tror jag att vi kommer ju se mer av en så kallad white flight ut i småstäderna och ut på landet. Och det är ju både positivt, ja, man skulle nästan säga att det är väl egentligen enbart negativt, men åtminstone så kommer väl många av oss kanske ta och återgå till ett mer hållbart liv. För att det livet som vi lever ute i världen nu är ju inte hållbart. Det är ju en väldigt nytt fenomen att vara så beroende av teknik, och meningen med livet är ju mer eller mindre att uppdatera sin Facebook-profil eller kolla Instagram eller Twitter eller swipa hit och dit på Tinder. Det finns ju så mycket mer, och jag tror att det är väldigt mycket olyckliga människor där ute som behöver hitta tillbaka till rötten och känna större mening med någonting som betyder någonting. Och det är väl ett steg att gå bort ifrån konsumtionssamhället, att återgå till någonting som vi mer är menade för.
Mm. Det är väl så som systemet har designat vårt samhälle, det med bröd och skådespel åt folket, att vi ska vilseledas bort ifrån saker och ting som faktiskt betyder något, för att vara lättare att kontrollera och manipulera och så vidare.
Det är väl också ett tecken på att när saker egentligen inte betyder någonting, så maler folk på i samma mönster för att försöka få någonting och kännas någonting. Jag menar, det promiskulösa, alltså då pratar jag inte bara om att folk kanske går runt och har promiskulös sex med folk, men det är ändå så här med Tinder och mycket typ nätflirtande och sånt där, som är ett väldigt osunt tecken på en rotlöshet och en brist på någonting som egentligen är riktigt meningsfullt. Det är ju det är många steg i en hållbar livscykel som man måste ta i beaktning för att kunna nå några vettiga mål. Jag menar bara att bor man i en lägenhet och säger sig vara nationalsocialist och samtidigt bara lever ett, gå ut 7-5 jobb och gå ut på krogen. Inga planer på barn, har inget fast förhållande och vill inte binda upp sig. Och sen helt plötsligt är de 40 år. Men då har man ju ändå levt, oavsett vad du har för åsikter, så har du ju ändå levt ett relativt meningslöst liv i den bemärkelsen att du har inte säkrat existensen av vårt folk, eller egentligen kanske gjort någonting annat än bara tyckt en massa saker. Att det är, när man börjar reflektera över livsförhållanden så som boende och ekonomi och vara för sysselsättning och vad de stegen du tar och vad de steg, vart du står, vad det kommer att leda till. Så att det finns ju många aspekter på det hela som liksom ett träd med olika grenar som man kan förvalta på ett vettigt sätt.
Ja, men det finns väldigt mycket att sätta sig in i. Och med den här podden får vi försöka ge vårat bidrag till kampen i form av att informera och hjälpa till att utbilda folket.
Precis. Ja. Ska vi ta en liten kort låtpaus?
Perfekt.
Så då kör vi din låt Cabaret från filmen Cabaret, Tomorrow Belongs to Me.
The sun on the meadow is summery one. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon, says a whisper, arise, arise. Tomorrow belongs to me. Oh, father and fatherland, show us a sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine.
Då är vi tillbaka. Ja, lite ämnen som vi bland annat kommer ta upp är ju bland annat prepping, överlevnad, självhushåll. Och sen det innefattar ju bland annat allt från odling, djurhållning, kompostering, återvinning och ja, men tankar om energi och ja, men till exempel för att kunna få el, spara el, värme och så vidare. Och ja, kommunikation på olika sätt.
Ja, så kommer vi ha en massa intressanta gäster och så vidare som vi kan klämma ut matnyttig information om ifrån. Det kan vara värt att veta. Och sen kommer vi kunna komma in på ämnen som inte är direkt kopplade till ämnet, men som kan vara liksom relaterat till varför man bör vara förberedd, så att man förstår varför man bör vara förberedd. Och det kan vara så som monetärmekanik och så, som man liksom förstår hur ekonomin fungerar och vilket håll det är på väg och så vidare då. För det kan vara flera olika orsaker till varför man behöver vara förberedd och vara insatt i många av de här bitarna.
Ja, bland annat i det ämnet som med pengar. Det är ju rätt läskigt hur vi går över till ett rent digitalt system och med pengar. Och det är ju en av anledningarna till att vi nyligen har haft en pengar, nej men att vi byter ut sedlar och mynt är ju helt enkelt för att de vill minska pengar i omlopp för att kunna gå över till digitala pengar. Och det är ju problemet är ju att det blir ett politiskt styrt verktyg, och det är ju väldigt många som blir drabbade av det. Jag menar, helt plötsligt så blir det en bank som kan bestämma vilka som ska få hantera pengar eller inte, om man följer deras värdegrund till exempel.
Ja, och inte nog med att banken kontrollerar då, utan då är man också ytterligare utlämnad åt ett system man inte har kontroll över, i form av att det räcker att det blir ett strömavbrott så kan man inte ens betala eller handla någon mat, om det nu finns någon mat att handla. Och strömavbrott kan ju ske av olika orsaker också, om vi ska komma in på mer orsakerna till varför man bör vara förberedd. Det kan ju vara allt ifrån naturliga orsaker som stormar och annat, och till exempel en sorts storm som man kanske inte tänker på så ofta, det är solstormar, som också är ett naturfenomen. Och det är ju solen då som ger ifrån sig kraftiga storm, alltså pulser då, som kan slå ut elektronik och sånt här på jorden. Och det är ju stora områden som kan påverkas, och då blir effekten ganska kännbar i vårt elektronberoende system, eller elektronikberoende system.
Ja, inte bara det. Det är bara att tänka som blixten och framförallt ja, åskan då. Det är ju, man blir ju rätt låst bara börja komma och åska lite grann. Särskilt om man bor ute på landet. Så att även om då man har några bra jordfelsbrytare och åskskydd etc. så kan man ju aldrig riktigt lita på det fullt ut. Men det är definitivt någonting värt att tänka på, att man säkrar sin elektronik på bästa möjliga sätt. Enklast är väl att försöka dra ut kontakterna, men det är ju inte alltid man är hemma.
Ja, nej, och därifrån det är ju mer naturliga orsaker till kanske mer anstiftade orsaker, såsom cyberattacker och sådana grejer. För det finns ju makterna ute runt omkring oss som är specialiserade på just krigföring på nätet, och då är just elförsörjning en av de här känsliga punkterna som de inriktar sig på att skada.
Ja, och framförallt kan man ju, ens dator kan ju bli hackad så man helt plötsligt inte kan använda den. Nu kan ju många gånger kanske man har både mobil och dator man kan göra nå saker med, men det kan ju gå väldigt fort att bli hackad. Nu kanske datorerna i viss mån är säkrare än man har varit, men jag kommer ihåg en gång på, ja, kan det vara över, det var över 10 år sedan, men jag installerade en helt ny dator och installerade Windows på den, och så fort jag kopplade in den, det tog inte mer än 10 sekunder innan det fanns någon bakdörr som någon hade lyckats komma in i och laddat ner någon form av trojan som gjorde att hela systemet blev ostabilt. Så det är rätt skrämmande vad låst man blir. Och har man massa värdefull information så kan det vara rätt kört.
Ja, dels det. Och dels så blir man ju lite isolerad om strömmen skulle gå. Så, Ja, jag kommer ihåg när strömmen gick här för något år sedan senast när man stod och lagade mat. Puff, säger det, så blir det helt mörkt. Barnen tyckte det var jättefestligt att man skulle leka med ficklampor och ljus. Men pappa tyckte inte det var riktigt lika roligt när man inte har några alternativ matlagningsmöjligheter. Så där kan man ju få sig en liten tankeställare och ha någonting att fundera på.
Ja, det är ju bara lätt om någon säkring går. Om man har gamla säkringar så står man utan rätt typ av säkring för att kunna koppla in strömmen. Särskilt om det strömmen går kan det ju hända lite konstiga saker med det ena och det andra.
Mm.
Så att någon form av alternativa, om man har, bor ute på landet till exempel, även i staden, i en stad, att man har, man ser över sin, sitt boende, sitt hem, att man har ordning på vart man har sina saker och att ifall det är någonting som händer, att man har, ja, men det är någonting som vi kan diskutera lite djupare på, till exempel en bug out bag och lite förberedelser inför en kris kommer, vad man behöver ha för saker till exempel och vad man behöver ha i sin, ja, bug out bag och så vidare.
Mm. Och som kanske då avsnittet energi skulle kunna handla om, vilka olika alternativ det kan finnas att tillgå.
Ja, men precis. Om man bygger ett nytt hus eller renoverat gammalt, vad man ska tänka på för energilösning som är mest hållbar. Jag menar, då, återigen, det, ett eluppvärmt hus är ju på många sätt katastrof. För att händer någonting så står det utan värme och framförallt så tickar det ju på hela tiden. Har du en vedeldad, framförallt kakelugn, då har du ju en riktigt bra energikälla. För, eller värmekälla som är med hållbar, som du inte sitter och tickar på massa pengar och helt plötsligt dör ifall strömmen går. Så att det gäller att tänka över sina, vad man har för alternativ hemma och kunna göra det bästa möjliga och eventuellt byta ut vissa av dem.
Ja, kanske inte bara byta ut utan också fundera på vad klarar man sig utan. För det är just prepping och självhushållning, är ju, man kanske kommer in och tänker på mycket prylar och man ska skaffa massa saker och så vidare då. Men det är också mental förberedelse för att se vad klarar man sig utan. Behöver man verkligen alla de här ilandsproblemen, liksom att man behöver en uppkoppling och man behöver en fungerande dator och man behöver varmvatten och man, ja. Så att man vet att man kanske klarar vardagen med lite lägre standard under en viss tid. Eller ja, hur länge man nu kan tänka sig klara sig utan varmvatten och annat.
Det är helt otroligt vad människor klarade sig bra och även i många andra delar av världen med bristen på moderna bekvämligheter. Till, från och med nu sen... Det är väl nästan från knappt 80-90-talet på många grejer. Det är väl viss och el och så vidare. Och vi har ju varit rätt beroende av rätt länge. Men det gick ju så himla bra på 1800-talet att inte ha en mobiltelefon eller el. Och längre bak i tiden i Sverige. Så att helt plötsligt så är man helt handlingsförlamad och så fort strömmen går. Eller man har inte någon mobilnät eller något liknande. Mm.
Och där kommer vi in på avsnittet för kommunikation.
Exakt.
Exakt. Mm. Mm. Alltså det finns mycket att prata om.
Precis. Och det är, ja, men allt från om man har odlingsmöjligheter hemma, men även om man bor i en lägenhet så har du ju stora möjligheter att odla någonting. Framförallt för att bygga in vanan till att kunna odla. Det är ju inte bara att du kanske kan få världens största skörd, men när du har en liten balkong eller något fönster som är i bra läge, eller till och med om du väljer att använda en odlingslampa, så har du ju, man utvecklar ju sig själv och bygger in nya rutiner och kunskap, och att man får någonting att sitta i ryggmärgen, som är otroligt viktigt att ha ifall man behöver det.
Ja, bara få in tanken lite grann, var kommer min mat ifrån? För de flesta, liksom, det finns till och med barn, det kanske är något av en myt, men jag har hört att barn på dagis, när de ska rita en fisk, så har det varit de som har ritat en rektangel. För de har bara sett fisk i formen av fiskpinnar. Så att, jag försöker ju förklara lite grann för mina barn när man kanske går och handlar på ICA då, var maten kommer ifrån. Att köttet här, det är från en gris eller från en ko, och köttfärs är mald gris. Och sen, alltså det, de får en helt annan syn på vad maten faktiskt är. Det kanske låter lite äckligt att säga att blandfärs är nedmalda kossor och grisar, va? Men då får de ändå en rättvis och en sann bild av vad maten faktiskt är och lite mer var den kommer ifrån.
Jag tror väl att en del i alla problem i samhället, hur det ser ut, är att folk är så avskärmade från verkligheten, alltså själva livet i sig, utan de lever i en liten skyddad bubbla. De behöver aldrig ta del av alla såna här saker. Så det blir folk blir jävligt mjekiga och tafatta. Det är inte många som kanske skulle klara av att nacka en fisk vid behov, eller ens fiska för att det, eller knäcka nacken på en kyckling och slaktar och ta ut inälvorna och tillagar den. Det är så långt, det är så stort steg som folk ska ta, som framförallt kanske bor i stadsmiljö, så för att kunna klara av att göra det. Och det är väl lite där man vill vara, bräcka på isen, att folk reflekterar över de sakerna och tar nya, ja men, ta sig till ny nivå eller backar på steg, vad man nu än vill kalla det. För att jag känner att det är ett väldigt plastigt, inglasat, konstigt liv många lever, och att det är inte meningen att vi ska leva på det här sättet, att vi måste åtminstone bli, förstå och se hur världen verkligen ser ut. Och jag tror att det här landet hade inte varit så mjäkigt och folk hade inte varit så lättkränkta och tafatta ifall de hade sett hur verkligheten ser ut. Jag menar, ser man på folk, vad är det för jäkla mjekon som rör sig där ute? Men där, åtminstone sådana som oss har ju vaknat upp på många plan, men det finns alltid utrymme att utvecklas och förbättra sig själv och se saker ur nya perspektiv. Och egentligen är det inte ens frågan om nya perspektiv, utan det är ju backa och se hur vi har levt innan. Men när glömmer man bort sin historia så är man ju i princip ingenting, och det är ju det vi, vi ska väl inte säga, men det är ju det vårt samhälle har gjort. Folk har glömt bort vart man kommer ifrån. Det är det som att ingenting betyder någonting. Det är bara sprillans ny mobiltelefon och nya kläder och swipa hit och swipa dit. Det är jäkligt patetiskt på många sätt. Och att en del att laga vårt folk och få en riktig gemenskap och en hållbar framtid är att backa ett par steg på vissa plan och sen gör om, gör rätt och återgå till att vara en icke-mjekig människa.
Ja, för det handlar ju ganska mycket om att kanske, vad lämnar vi efter oss? Vad vill vi bli ihågkomna för? Och så vidare. Det är så, de flesta som kanske bor i en storstad, de lever sitt liv. De har kanske en bil och de har hyr eller har köpt någon lägenhet liksom. Men vad bygger man långsiktigt? Vad lämnar man efter sig till kommande generationer, till sina egna barn och barnbarn? Det finns ju ingenting kvar. Alltså när jag var liten så kanske man sa det att ja, här är på sommarstugan här, det här päronträdet eller äppleträdet, det planterade morfar när han var liten och nu kan vi liksom skörda frukterna av det och så vidare då. Det blir ju någonting annat, att föregående generationer lämnade någonting efter sig. De hade liksom planterat, de hade byggt någonting för kommande generationer. Och det är ju allting det här, rötterna då, våra rötter som sopas bort i det moderna samhället. Liksom. Det är inte värt någonting. Gårdar faller ur släkters och familjers ägo för det är ett skattetryck som inte är av denna värld och så vidare. Va? Det blir så massa konstigheter som gör att familjer och saker och ting splittras och upplöses.
Ja, men det är ju som familjebanden är ju väldigt konstiga nu för tiden också. Det är ju, jag menar, folk går knappt på sina morföräldrars begravningar, eller knappt någon band eller träffar dem inte och ärver någonting. Så jag menar, förr då bodde ju kanske en hel familj på gården med även de äldre, så tog de över generation efter generation, och nu är det ju, ja, en gård, det är ju bara ett sätt att sälja för att kunna köpa andra saker. Så kan man köpa en lägenhet för x antal miljoner i en storstad som man sitter och betalar lån och ränta på, eller bara spenderar sjuka pengar, lånade pengar oftast på att åka utomlands på helt onödiga semestrar och bara skapa sig skulder. Och man bara, det enda ens liv och tillvaro går runt och går ut på är att betala massa räntor, och vi vet ju alla vad de räntorna går någonstans. Och det är ett ovärdigt liv som gör att du blir en slav till ett system som inte vill dig något väl och suddar ut all vår historia och skapar massa patetiska droner där ute. Och det är ju verkligen någonting som man behöver gå in djupare på. Det är ju bara ett helt program det, om att prata ekonomi och tänka på. Man kan tänka med många yngre som, även sådana som oss, som kanske inte tänker, reflekterar över vikten av att ha en hållbar ekonomi. Att det är bara tänka på med avbetalning, att man bara ska, bara nej, köp ingen tv på avbetalning, spar ihop. För problemet är när du köper en tv, då tänker du på avbetalning. Du tycker ju att du har råd att köpa någonting annat på avbetalning också. Så sitter man och betalar ett x antal tusen, och så helt plötsligt så kommer någon kris, och så står du med massa skulder för någonting som du inte får någonting för när du ska sälja. Och så vidare.
Mm. Och där ligger ju hela samhället bakom den här förändringen som har skett i mentaliteten. Säg bara reklamen för bankerna. Bankernas reklam för 50 år sedan gick ut på att de promotade sina sparkonton. Kom och sätt in dina pengar hos oss och så spara och spara och spara. Det var det de gjorde reklam för 50 år sedan. Vad gör de reklam för på tv idag? Det är låna, låna, låna. Man har gjort en 180 graders total helomvändning på det ekonomiska tänket. Det är bisarrt vilka ändringar det har hänt i samhället alltså.
Ja, det är helt sjukt att det får vara den där typen av reklam. Jag menar, det skapar sådana enorma problem och gör ju som sagt folk bara till rena slavar. Det är sms-lånföretag med sjuka räntor, och det skulle verkligen behövas en enorm sanering på hur banker och banker överlag. Det här är ju inte hållbart. Jag menar, vad är nästa steg? Att man ska ärva sina föräldrars skulder, eller?
Mm, precis. Det är ju inte långt borta. Nej, men det är det som är en väldigt stor del av prepping och självhushållning. Det är ju det här med oberoende. Och det var ju så gårdarna var förr i tiden. Man brukade jorden för att livnära sig själv. Nu för tiden är det ju så jättestora jordbruk bara för att tjäna pengar istället. Och så odlar man någonting som man inte ens äter själv, utan man säljer det, och så blir det en massa skatter och grejer på det, och så ska man sedan köpa maten efter den har varit processerad på andra sidan jorden och transporterad 18 gånger.
Mm.
Att man går ifrån det som är naturligt och det som är självhushållning och oberoende och ekologiskt och hållbart då. Och nyttigt framförallt.
Ja, men det är ju många gånger att man... Jag köper ju helst saker som kommer från min närort, men det är ju inte alltid man har möjlighet att göra det. Problemet är ju att det är kanske inte alltid man står inför valet att köpa svenskproducerat kött till att köpa någonting från kanske Irland eller Argentina och så vidare. Utan det är kanske man kan bli helt plötsligt att man kanske inte har råd att köpa det som kommer från Sverige, för att det blir sån enorm prisskillnad. Och då har du ändå transporten och allting. Och då kan man ju fråga sig vilken djurhållning bidrar man till i de länderna i så fall, som kan hålla sådana låga priser med, så att det är värt att importera köttet med alla transportkostnader och så vidare. Det är någonting som man kan verkligen dyka in på, men var man köper sin mat och var den kommer ifrån och vad man kan göra för alternativ. Och framförallt så är det väl att djurhållningen här i Sverige är väl åtminstone bättre än i många andra länder, så att man vet att man kanske slipper mycket skit. Men sen är djurhållningen långt ifrån bra någonstans egentligen kanske. Det har ju gått från att djur har varit en del av en gård till att det har blivit en industriell verksamhet där djur är egentligen bara en produkt. Och samtidigt som man ser ett enormt svinn på att det slängs ju väldigt mycket mat. Du kan tänka mig, under många procent av allt kött som tillverkas varje dag som sen slängs utan att man äter upp det, som bara går runt rakt ner i soporna.
Mm. Det är ju... Ja. Det var ändå positivt att du använde termen djurhållning, för det är ju det har gått ifrån djurhållning till köttproduktion.
Mm.
Så ordet djur har liksom tagits ur ekvationen överhuvudtaget liksom.
Ja, men man har ju sett en hel del såna filmer som gör folk till veganer mer eller mindre. Det är ju rätt skrämmande bilder som finns där ute på den djurproduktionen som finns. Och det jag menar, om vi har gått hit där vi är nu på många håll från hur det var för kanske 20, kanske 30, 40, 50 år sedan, då hur kommer det se ut i framtiden? Det är ju en utveckling på så många plan som inte är okej. Och någonstans måste vi ju backa, för att har vissa saker funkat förr så måste vi kunna gå tillbaka till det. Men det är, jag kommer ihåg när jag var i USA ett par år sedan, så åkte förbi, vad var det, i Arizona, så åkte förbi någon djurfarm. Det var väl säkert en 90-väg, men det kändes som det tog typ 20 minuter att passera här den här djurfarmen. Alltså, det skulle inte förvåna om det var bortåt en miljon kossor som stod där och käkade liksom. Det blir så bizarrt. Nu är ju USA ett väldigt stort land och så vidare, men det blir, ja, det är ju kanske svårt alla gånger att alla ska ha kossor hemma och ha egen djurhållning och slakta, men jag önskar bara att vi kunde återgå till ett samhälle där det ges en möjlighet att fler ska kunna ha det. För att det måste finnas ett utrymme till att vi ska kunna vara mer självförsörjande. Det blir så mycket om man tittar på många matvaruaffärer till exempel. Det är ju internationellt ägda, och även de som är svenska, så är det är ju så mycket mat som importeras. Det behöver ju kanske inte importerad mat nödvändigtvis alla gånger vara fel. Det är ett naturligt utbyte av produkter som man inte kan, jag menar, odla apelsiner i Sverige är ju lite så där kanske till exempel, men det blir ju, menar, har vi matvarulager i Tyskland till exempel, så blir det någon strejk eller någonting händer, då står vi där. Vi har ju självhushåll. Graden i Sverige är ju patetiskt låg. Så att där är ju också någonting vi kommer titta djupare på i ett program med apropå att tänka på vad man ska hushålla för mat och så vidare.
Mm. Ja, systemet är känsligt för störningar.
Precis. Ska vi bara tänka ta en liten kort musikpaus, så tar vi kör min önskelåt med franska bandet FTP, Velo de Civilisation. Så kommer vi tillbaka om ungefär 4,5 minut.
Pendant toutes ces années, tu as cru ne pas avoir le choix. Tu devais obéir simplement parce que c'était la loi. La bonne loi dictée par la démocratie ne pouvait qu'être un bienfait pour notre beau pays. Nous sommes la France qui gronde et qui refuse la soumission. Notre mot d'ordre est civilisation. Rejoins-nous dans la rue, notre avenir nous appartient. Et à jamais, nous ne lâcherons rien. Qui subit et quittait sa souffrance est l'otage d'un système qui toujours se répète son silence. De gauche, de droite, ils promeuvent l'immoralité. L'enfant n'est qu'un produit à prendre ou à jeter. Nous sommes la France qui gronde et qui refuse la soumission. Notre mot d'ordre est civilisation. Rejoins-nous dans la rue, notre avenir nous appartient. Et à jamais, nous ne lâcherons rien. Mais un jour de colère, ces illusions se sont émoussées. La police politique s'est soudain sentie plus menacée. des millions de Français descendirent dans les rues, martelant leur rejet des lois des corrompus. Jeunes filles et garçons, tu as soudain ouvert tes yeux pleins de stupeur. La révolte grandissant prit le pas sur tes peurs. Nous sommes la France qui gronde et qui refuse la soumission. Notre mot d'ordre est civilisation. Rejoins-nous dans la rue, notre avenir nous appartient. Et à jamais, nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien. Désormais chaque jour que Dieu fait, tu seras résistant, opposant au système qui veut étouffer notre printemps. Tu restes droit, veilleur de civilisation, luttant pour tes valeurs, tu es en rébellion. Nous sommes la France qui gronde et qui refuse la soumission. Notre mot d'ordre est civilisation. Rejoins-nous dans la rue, notre avenir nous appartient. Et à jamais, nous ne lâcherons rien. Nous sommes la France qui gronde et qui refuse la soumission. Notre mot d'ordre est civilisation. Rejoins-nous dans la rue, notre avenir nous appartient. Et à jamais, nous ne lâcherons rien.
Ja, du är tillbaka från låten.
Kanon. Jo, en av sakerna som man kan tänka på också när det gäller då den oberoende delen av självhushållning och prepping, det är just att kanske bygga ett kontaktnätverk. För vi var inne på det här med djurhållning och annat då, att man kanske inte kan ha kor och höns och hästar och grisar och får och allting och själv. Så att varje person kanske inte riktigt behöver ha allting hemma själv, utan man kan känna till då att Gustafsson där på andra sidan i andra byn kanske, han kanske säljer honung eller något, och så man själv kanske säger att man ystar ost eller något då. Så kan man ha en viss byteshandel också då. För då kan man liksom komma ifrån det här känsliga utsattheten då som problemen med monetärmekaniken orsakar också då. Så att man kan utbyta kanske varor och tjänster på ett mer naturligt sätt som man också gjorde förr i tiden. Så det kan också vara en grej att tänka på. Hur man bygger upp ett kontaktnätverk. Och det är en av grejerna som de här, de heter REKO. Det är ett, vad ska man säga, ett koncept eller en idé i form av att komma tillbaks till det här med torghandel och så vidare i även större städer. Och det är en, vad ska man säga, en rörelse, en organisation på framförallt Facebook då, där de startar olika grupper i olika städer för just REKO. Jag kommer inte ihåg exakt vad REKO står för just nu, men där då kan man anmäla sitt intresse om att man vill köpa saker och ting, och så är det då lokala tillverkare och leverantörer som kommer in till staden på utsatta datum då och säljer sina varor. Och det är ju något fantastiskt fint att kunna liksom stötta och supportera lokala aktörer och lokal tillverkning av färska, naturliga, vad säger man, ekologiskt närproducerad mat. Och det är dit man vill komma, va? Man vill ju komma bort ifrån det onaturliga och besprutade, och ja, GMO är ju en stor grej i det här också. Att det är någonting, tycker jag, att sikta in sig på. Mer nätverk för att främja lokalproduktionen.
Ja, absolut. Och det är ju framförallt som man bor man i närheten där det finns folk som odlar, så det är ju väldigt många som har gårdshandlar. Det är ju, inte allt långt från där jag bor, så är det ju en potatishandlare som man kan åka till och köpa potatis. Och skillnaden på att köpa färsk potatis från en odlare är ju enorm. Det går ju inte att jämföra med att köpa samma påse i en affär som har transporterats i lastbilar och stått på ett lager hit och dit. Och prismässigt så är det ju oftast mer lönsamt att åka till den här bonden, och det är definitivt värt det. Det är någonting som tappas. Jag menar, saker smakar ju inte någonting, och dessutom så kan du ju få tag i så mycket andra varor. Jag menar till exempel, om du går in i en matvaruaffär och ska köpa äpplen, det är ju inte så många sorter som egentligen finns. Det är ju många sorter som kanske inte håller för transporter hit och dit heller. Så att det är ett väldigt snävt snäv marknad i en vanlig matvaruaffär. Jag menar, jämför med hur många olika sorter tomater hittar. Du kanske hittar kvisttomater, vanliga tomater och bifftomater och cocktailtomater, typ plommontomater eventuellt. Men det finns odare själv, så finns det ju hur mycket som helst roliga former och sorter som verkligen luktar och smakar. Det är ju verkligen inte bara det att saker och ting är besprutade i matvaruaffären, utan det är en smakupplevelse som du missar.
Jo, men allting är ju bara uppdrivet av industriellt syfte för att bli stort, väga mycket, få ut stor marginal på det. Och det blir ju fel både näringsmässigt men också då mognadsmässigt. Saker och ting skördas ju innan det är moget dessutom. Säg alla frukter som transporteras, inte bara grönsaker. Grönsaker kanske håller sig lite bättre efter de har mognat också då, men på det sättet, när någonting skördas så börjar ju förruttnelseprocessen med en gång. Så att någonting som har legat i mataffären, vem vet hur länge saker och ting ligger där innan det faktiskt blir så dåligt så att mataffären behöver kasta det. Och som frukter, fundera på vart man behöver åka i världen för att faktiskt äta en banan till exempel som smakar som den ska. De plockas ju, jag vet inte hur långt innan de är mogna. De är helt gröna för att inte ruttna innan de säljs i våra mataffärer. Säg en kiwi, säg vad som helst. Jag har väl ätit en ananas en gång, tror jag, som har plockats på plats. Och den smakar ju på ett helt annat sätt än de man äter hemma.
Ja, oftast så väljer de ju sorter som är möjliga att transportera också. Så att det behöver ju, kan ju verkligen vara en stor miss i smakupplevelse. Men framförallt så är det ju på något sätt att man måste ju tänka med ett hållbart perspektiv, att man äter efter säsong och att man helt enkelt, vissa saker kanske man helt enkelt inte är, typ man förtjänar inte, eller att det inte är rimligt att det ska finnas saker i en matvaruaffär, att man ska, alltså med frukter som transporteras från andra sidan jordklotet, att man ska kunna ha det tillgängligt varje dag i princip. Det är någonting som inte riktigt rimmar.
Nej, rätt. Det är lite sjukt det där faktiskt. Och där kommer man faktiskt in på avsnittet om kompostering till exempel, att man måste ju ha ett slutet kretslopp så man återbördar saker och ting till naturen också och inte bara är beroende av konstgödsel som ytterligare utarmar jordarna som man odlar sin mat på.
Ja, precis. Jag menar, det är många gånger så, ja, men bara som att kompostera, det är ju en konst. Det behöver inte vara så svårt som man kan tro, och många gånger gör ju många på helt fel sätt. Och även där, om man ska gräva lite djupare på kompost, så vad man kan kompostera och vad man inte ska kompostera. Och är det till exempel en besprutad banan, vill man verkligen stoppa ner det i sin kompost, eller ett litet äpple eller någonting? Det finns ju en hel del att tänka på, så att man gör på, så att man inte stoppar in massa skit i sin kompost också.
Mm, absolut.
Med tanke på
det var lite fyndigt där du sa, gräva i kompost. Ja.
Ja.
Visst.
Ja. Men ja, det här programmet är väl mer som en introduktion av vad komma skall, och så att man värmer upp knivarna lite grann, eller på så här, men ja, så att man kommer in i det hela och att ni blir lite presenterade av vilka vi är och vad vi kommer avhandla i det här programmet, så att jag känner väl att det kanske, vi ska inte hålla så långa program, och vi har ju bara grävt lite här och där på ytan, så att jag tänkte väl inför nästa program, så vi har väl kanske inte bestämt riktigt ämne ännu, men nästa program kommer bli mer djupdykande i ett ämne som vi känner att vi vill prata om just då. Och jag får väl hoppas att det har väckt något intresse där ute för att lyssna mer på oss. Och skulle väl passa på att säga att ni får gärna stödja Nordfront Radio, och om ni vill så får ni jättegärna donera pengar för att kunna säkerställa att vår verksamhet kan fortsätta att växa. Och om ni vill donera specifikt till oss, så kan ni markera till Livsfärgel på donationerna, och då finns det två val på antagligen kontantdonation till Nordfront at Radio Nordfront, box 52 77222, Grängesberg, eller Swish på nummer 1233882990. Jag upprepar, 1-2-3-3-8-8-2-9-9-0. Så ja, tar vi väl avrunda programmet. Någonting du vill tillägga, Peter?
Nej, jag är faktiskt väldigt nöjd, så ser fram emot det.
Ja, vad skönt att bryta isen lite grann och komma igång ordentligt här, och ha någon grund att bygga vidare på, så att det, ni kommer få höra mer av oss i framtiden, och förhoppningsvis så kommer nästa program ut inom en vecka. Då tackar vi för oss.
Tack så mycket.
Så passar jag på att köra en låt i avslut här, så får ni ha det så bra allihopa.
Hey brother, can you spare the time? I can't decide where we should draw a line. Our family dreams, they are stained. Now can't accept this as our fate. I won't accept this as our fate. And as I wish upon the star tonight, will our people ever see the light? Is a new dawn just around the bend? Hey brother, when's it gonna end? Don't want the children to look at us with disappointment and disgust. Wanna teach them to carry on, to be strong long after we're gone, to bear the torch long after we're gone. And as I wish upon this star tonight, will our people ever see the light? Is a new dawn just around the bend? Hey brother, when's it gonna end? Been bred to stand our ground, to not a cheek, no, not back down. And I see these people just standing there. They've no worries, no, they've no cares. They don't worry 'cause they don't care.
as I wish upon this starry night. Will our people ever see the light? Is a new dawn just around the bend? Hey brother, when's it gonna end? As I wish upon this starry night, will our people ever see the light? Is a new dawn just around the bend?